Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej.
Hej.
Välkommen till
Dumpenpodden.
Ja,
som idag spelas in i Pattaya, Thailand.
Yes.
Vi sitter i baren.
Ja.
Och det var väl den anledningen att vi bor på ett ställe där det är jävligt tråkiga rum.
Ja, och vi vill inte gå över en, alltså för att komma till våra rum så måste man gå över en flod som luktar bajs.
Ja, det är den floden över floden, eller bron över floden bajs.
Bron över floden bajs,
det luktar, ja. Något så fruktansvärt. Alltså det här hotellet har säkert varit skitfräckt för 30 år sedan. Men det har liksom, det har hänt lite grejer under tiden, och den här floden som går mitt emellan byggnaderna, den stinker. Alltså de måste ju tumma alla jävla toaletter i hela Pattaya där. Och då ringer det med, men det är inte till oss.
Nej, så vi behöver inte svara.
Det är lite sån hissmusik i bakgrunden. Man hör aircondition. Ni som klagar på att det är dåligt ljud.
Ja, det kommer bli ännu sämre ljud idag.
Alltså. Ja, alltså ni får leta till, är det till någon annan podd i så fall.
Vänta bara tills det kommer några, tills det kommer några ska spela biljard.
Precis, då är jag indier som bara gapar och skriker.
Ja.
Jävligt mycket indier här faktiskt.
Fruktansvärt mycket.
Ja, alla tror att det är mycket svenskar.
Väldigt mycket.
Ja, men alla tror att det är mycket svenskar här.
Ja, men det är det inte.
Vi har inte sett en svensk än, tror jag.
Ja, par, jo, han som välte på moppen med svensk.
Ja, just det.
Men det var ju rajon.
Ett fyllo från Sverige som körde mopp utan hjälm.
Ja.
Han bara reser sig och gick rakt in i en bar och beställde en drink.
Yes.
Det är typiskt svenskt. Men den här hissmusiken i bakgrunden, det är rätt roligt. Det kan vara lite avkopplande och så, men det finns ju en amerikansk gitarrist, Ted Nugent, som är väldigt högerextrem i sig. Men han försökte köpa det här företaget som står för all jävla hissmusik, som heter Music. För han hade en idé om att han skulle köpa hela innehållet och bränna det på bål så att det aldrig mer skulle kunna spelas.
Oj!
Han la ett så här jätteseriöst bud på flera miljarder säkert.
Oj då!
Men han fick inte köpa.
Han fick inte köpa.
Så därför så har vi nu Chiquitita med ABBA med flamenco-gitarrer och
i bakgrunden här, ja, som ni hör.
Men det får vi leva med.
Ja. Alltså problemet med den här bron över floden bajs, det är alltså att varje gång som vi går över där så börjar Patrik prata om pizzagäddan. Han som skulle spruta sperma i kebabsåsburkar. För att det är någonting som utlöser kräkreflex hos mig nämligen. Och det tycker Patrik är jätteroligt. När mina kräkreflexer går igång och jag går över bron, över floden bajs och ja, nästan kräks.
Men då kan vi gå tillbaka till detta då, ditt uttalande att du är då, du säger själv att du är halvblatte och du har plåtmage.
Mm.
Du tål allt, du käkar allt, men jag har kommit på det att det är en jävla myt.
Är det en myt?
Du käkar bara fried rice.
Ja, men är det konstigt då?
Ja, men du liksom, du Dina upplevelser om din och din information om din plåtmage, den är ju baserad på Kalles kaviar och hushållsost. Det är liksom det.
Jag tycker inte ens om Kalles kaviar. Nej, och det heter kaviar.
Jag försöker få in dig på den här thailändska kulturen och se det, men det är helt omöjligt.
Ja, men,
du åt en stark rätt en gång, sen satt du och spydde och sket i 2 dygn.
Mm.
Hur var det med den plåtmagen?
Alltså, den tyckte inte om röd curry.
Ni smakar inte som hemma, det är inte mamma köttbullar.
När mina barn lagar röd curry så är den stark men jättegod. Men här var det, alltså det var något väldigt speciellt var det.
Men då har man inte plåtmage.
Nej.
Jag tror många kan hålla med om det.
Men annars så brukar det vara du som blir kräkfärdig. Minsta lilla buffé i Sverige så är du förstörd ditt dygn efter.
Jo, men jag vet ju att det har ju legat framme i flera. Det är julbord hemma i Sverige. Nej, det är liksom, jag käkar mackor på när jag är tvungen att gå på julbord. Det ligger sill som har legat framme i 17 dagar. Det är inte hälsosamt.
Det är inte hälsosamt. Nej, sen sitter du på toaletten och jag är uppe och minglar som vanligt. Pigg som en liten räka och du sitter på toaletten.
Mm? Ja, men det är inte jag som har sagt att jag har plåtmage.
Men jag brukar ha det, men jag har inte thailändsk plåtmage.
Alltså jag tänkte lägga till med då, nu sitter vi i baren. Förra podden tror jag det var en snubbe som var inne och kommenterade att han tyckte det var för jävligt att jag satt på fyllan och spelade in podd.
Mm.
Vilket inte var fallet och det har aldrig hänt. Jag var lite berusad kanske, inte berusad men exalterad när vi snackade om Janne Josefsson.
Ja, den kommer jag ihåg.
Då hade jag druckit.
Då hade du faktiskt druckit några öl, ja, det hade du gjort
men
med det.
Nu, alltså, nu ska vi ta det liksom i rätt sak i sänder. Jag dricker väldigt sparsamt, jag dricker öl, jag dricker ingen alkohol så att jag blir inte på fulla på det sättet som den här snubben tyckte.
Nej,
var. Alltså, han gav sig inte, han tyckte liksom att det är för jävligt. Hade jag velat spela in en podd på fyllan så hade jag väl gjort det.
Alltså jag har ju då, jag dricker ju alkohol en gång var 10:e år typ eller någonting sånt. Och jag har väldigt svårt för folk som dricker så att nej.
Nej. Utan vi sitter i baren här av andra skäl och nu är klockan efter 3. Ja. Och jag sitter här med en Singaber för det smakar väldigt gott.
Och jag sitter här med min Coca-Cola som jag blir med. Mm.
Så att,
det smakar också väldigt gott.
Man får gärna tycka och tänka, nu håller de på att tömma rismaskinen med.
Ja, det är klart att...
Fan, vi kommer få klagomål på det här. Köp nya teknik, köp ny inspelning, sitter i en studio.
Jo då, vi har inspelningsmojänger, men de ligger i en bil i Sverige.
Ja, då var du väldigt snabb att köpa de här inspelningsgrejerna.
Ja, men de
vi använder dem på vägen ur butiken, ja, sen har den liggat inne i bilen.
Ja, men de har så otroligt många sladdar. Det är inte en eller två sladdar, utan det är 45 sladdar som ska kopplas.
Ja, men det måste väl din ADHD älska?
Ja,
det.
Ja, det är klart att jag älskar det. Jag älskar kablar.
Jo.
Vi har haft ett allvarligt problem här i Thailand. Jag börjar vänja mig nu.
Att vi har varit och införskaffat en powerbank.
Nej.
Så att du har ström i din telefon.
Ja, det är jättebekvämt. Det är jättebekvämt.
Ja. Vi har ju köpt en sån i Sverige också, men den hängde inte med så länge.
Nej, det var den inte.
Nej, men nu har du laddning på telefon. Nu har inte jag sett någon gång att du inte kan gå in på restaurang om det inte finns ett uttag direkt vid bordet.
Nej.
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 Utan den är liten och den får plats i Loch Ness. Den liksom kommer upp när det behöver laddas.
Mm. Ja.
Det är helt ny värld.
Så är det.
Så. Vad ska jag klaga på i framtiden?
Ja, jag vet inte. Men du hittar säkert någonting nytt. För det är du jättebra på.
Ja, det är
ja.
Det är inga problem.
Du är en talang, en stor talang. Mm. Jo, vi åkte hit i alla fall. Vi hade ju
till Thailand alltså.
Ja, till Thailand. Vi åkte hit. Vi hade en liten gädda som
vi har haft kontakt med.
Redan i Sverige. Och... Men vi hade väl lite diskussioner hur man ska göra en konfrontation i Thailand.
Och jag är väldigt mot det här att vi själva ska göra någonting. Det är inte på rätt ställe, vi är långt hemifrån.
Ja, jag var kanske inte riktigt överens där, utan jag tänkte att vi kunde i alla fall minst smygfilma.
Ja, svensk... det ska vi också passa oss för här. Vi smygfilmar ju lite här på Walking Street och det såg man ju direkt att de här vakterna inte tyckte.
Nej, men jag installerade programvara så att jag kunde smygfilma. Så att jag har massor med filmer har jag på en massa torskar har jag. Inte gäddor utan torskar. Mm. Men i alla fall så att jag tyckte väl då att man kunde gå fram. Men sen var vi på ett möte där man berättade att här är det faktiskt mutor och korruption. Ja. som styr väldigt mycket. Och att korruptionen skyddar ju till viss del.
Ja, pedofiler eller förövare.
Eller ja, de kan betala sig till lugn och ro. Till, inte till de här högre uppsatta poliserna, men till gatupoliserna.
Ja.
Ja. Så därför...
Skulle vi inte då försöka oss på någon sån här grej vi gör hemma?
Ska
och det tyckte vi var fin. Och den här gäddan har... Han har vi ju kontakt med.
Ja.
Vi skulle mötas upp i Bangkok.
Ja.
Nu blev det inte så.
Nej, det blev inte så. Nej, men
vi har fortfarande kvar honom.
Och svenska polisen har honom på pil också. Så att,
ja. Mm. Och ja, alltså, vi har ju varit igång hela tiden här. Vi var tvungna att förlänga resan.
Ja.
På grund av att vi ska träffa väldigt intressanta personer. Vi har träffat...
Ja, det har varit jättespännande.
Vi, många grejer kan vi prata om, men vissa grejer kan vi inte prata om.
Än i alla fall.
Nej. Och det är ju olika källor, olika personer vi har träffat som har gett oss information. Och det känns som att vi, alltså, vi har lärt oss jävligt mycket.
Ja. Framförallt så var det... Alltså, det viktigaste som vi är här för, det är att knyta kontakt med olika organisationer. Det är ju så här, att i Sverige så är det jättekontroversiellt att motarbeta förövaren. Det är det inte utomlands. Utomlands har man en helt annan syn på förövare och övergrepp. Och där är man lite, alltså, i vårt lilla fredsskadade Sverige, där tycker man liksom att nej, men vi låter myndigheterna hantera det här. Men det är ju faktiskt så att ibland så har inte myndigheterna resurser, och vår regering har inte valt att prioritera brott mot barn.
Jag tänkte säga att prioriteringen är ju lite annorlunda. Det som vi tycker är viktigt i dagens klimat i Sverige, så det är det politiker som inte tycker att det är så jävla viktigt. Och de tycker själva då att, men det finns ju redan ett skyddsnät för barn, och det finns ju redan en fungerande apparat som sköter de här frågorna.
Men det var väl senast igår SVT skrev om att det är hur många tusen tips som helst.
13 000 tips ligger på hög hos polisen.
Ja.
Och då givetvis SVT går på polisen och skäller och tycker att det är dåligt skött.
Vilket är helt sjukt. Alltså, där står liksom Anders Thornborg och försöker försvara sig. Liksom. Ja. Men hur ska han kunna försvara sig när det faktiskt är regeringen som missar att skjuta till resurser?
Ja, alltså, regeringen ger ju polisen uppdrag att nu ska vi ut på vägarna och ta fast fortkörare.
Ja.
Och vi skickar ut böter till sådana som har kört 5 kilometer över och som har fastnat i en fartkamera. Och sådana grejer prioriteras.
Och det är narkotika och ekonomi. Ekonomiska brott och narkotika är prioriterade, men brott mot barn är inte prioriterade på samma sätt. Så att när inte brott mot barn är prioriterade, så är det ganska logiskt att det finns... Att det borde finnas organisationer som faktiskt hjälper till med privata initiativ. Precis som man gör i Storbritannien.
Ja, och i många andra länder.
Och här i Thailand också.
Vi har ju haft möte med en grupp som är från Frankrike.
Ja.
Som jobbar...
Frankrike-Belgien.
Frankrike-Belgien. Och de jobbar på Asien då. På Thailand, Laos, Kambodja.
En otroligt bra kontakt.
Och alltså. Länderna runt omkring här. Och det... De har ju knutit väldigt bra kontakt med nu.
Ja, så att vi ska samverka och hjälpa varandra.
Ja, det är lite så. Vi visste inte om att de fanns och de visste inte om att vi fanns.
Nej.
Nu har vi mötts och...
De var ju jätteförvånade, för de håller på att göra en studie på lagstiftningen i olika länder. Och de har inte ens tänkt på Skandinavien.
Nej.
De har inte ens funderat på att ta upp. Så nu kommer de att ta in Skandinavien i den här studien också. Så vi ska skjuta in med information där.
Och där de förutsatte att Sverige låg långt före och är ett land som alltid sticker ut, som alltid är liksom bäst.
Alltså det förutsätter man globalt, så det tror man här i Thailand också. Alltså vanliga thailändska organisationer tror att Sverige sticker ut och är ett föregångarland. Samtidigt som vi då har massa tips på kö. Och när då den här polischefen står och säger att ja, men det är ett stort problem som har exploderat, det här med övergrepp på barn online, och det är globalt. Det problemet är globalt. Ja, och det stämmer.
Ja.
Det stämmer. Så att varför går SVT på polisen för det? Då är det ju regeringen som måste skjuta till pengar.
Ja, och vi ser här i Thailand. Thailand har ju ett oförskämt dåligt rykte.
Ja.
Det märker ju även då när vi har lagt ut lite grejer på Dumpen och på både Instagram och på Facebook-sidan. Folk kommenterar då att Thailand är ett fruktansvärt land, att man kan köpa barn på varje gathörn och att det är liksom paradis för pedofiler. Så är inte fallet.
Nej.
Man har redan sedan 2000-talet jobbat stenhårt.
Ja, 2016 var det väl när de stampade gasen i botten ordentligt.
Ja, men 20, 20, 02 började man jobba just för att få bort de här pedofilerna.
Ja.
Att det finns prostitution i Thailand, det är ju helt uppenbart. Det ser vi ju var vi än, vilken by eller vilken stad vi kör förbi. Men det de är stenhårda på här, vi har faktiskt intervjuat 2 kvinnor som vi träffade som jobbar just i prostitution.
Ja.
Och där hävdar ju de att de känner inte till några barn som prostituerar sig.
Jo, de sa ju det med, på lov och sånt. Att det är unga tjejer kommer under lov och sånt där. Då kan det stå lite unga tjejer. För det här är
gatuprostitution. Ja. Där, det här då att utlänningar ska ta med dem till hotellet. Det sa de själva då. Att, nej, alltså här är vi tvungna och lämna våra
legitimationer
i receptionen. Och det är en 20-årsgräns. De här barerna som finns, där då många av våra medlemmar har skrivit att där försiggår det. Ja, där är det tyvärr prostitution då, men det är likadant där. Polisen kollar barerna stenhårt. Det är inga under 20 år.
Så att, men de sa också det att om det är så att det är övergrepp, så är det oftast att det förövaren har hyrt en egen lägenhet. Att man har hyrt en lägenhet då via någon sån här lägenhetstjänst. Och dit tar man barn, men inte till hotellen då.
Nej,
och, så att polisen här ser väldigt allvarligt generellt på brott mot barn. Alltså det är jätteallvarligt här.
Och sen är det ju så att, som vi har förstått när vi har pratat med polis och de här organisationerna, att det är ju många thailändare själva som då sitter i fängelse för pedofili. Ja. Det är inte bara då feta tyskar och skandinaver som åker fast, utan det är, som i alla samhällen, så är det ju då den här, som vi säger, mellan 5-10% som har den dragningen.
Ja.
Det är de som då åker fast, och då är det väldigt blandat med vilka nationaliteter.
Nej, så vi i alla fall, vi var ute, vi satt faktiskt då på Walking Street här i Pattaya och tittade på gatuprostitution. Ren gatuprostitution. Och sen så jag knoppar fram, Patrik ville inte knoppa fram och prata med dem.
Nej, man har ju sett, man såg ju då hur det såg ut med alla män som var framme.
Ja, det hade kunnat landa på vilken första sida som helst om du hade stått och pratat med en gatuprostituerad. Så att, nej, det var bättre att jag gick fram och pratade med dem. Så jag var fram och pratade med dem och frågade om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Den ena tjejen sa ja, den andra sa att hon skulle fundera på det. Och sen så till dagen efter då. Och sen bokar vi en tolk.
Det börjar ju egentligen med att du kände mamman i dig. Du,
nej, men det var en tjej.
Du såg en tjej som påminde väldigt mycket om din dotter.
Alltså jag blev så arg. Hon påminde om, ja jag vet inte. Jag blev så arg, så att jag blev så upprörd så att jag var livrädd för att hon skulle få tag på någon torsk. Och Patrik sa liksom, men herregud, du kan ju inte gå fram och slå på dem om det kommer någon torsk. Nej, men nästan, säger jag liksom.
Ja.
Jag var jätteupprörd där och satt och vred och vände på mig och tittade hit och dit, fram och tillbaka liksom. Så att nej, usch och fy.
Då ska man också veta att prostitution är förbjudet enligt lag i Thailand.
Mm.
Och polisen passerar ju alltså hela tiden och då gör ingenting åt det. Utan det är någonting som förekommer, som någon tyst överenskommelse.
Nej, den ena tjejen kom och sen tog hon med sig, eller kvinnan, för att den här unga tjejen kom inte. Men kvinnan kom och tog med sig en kollega till sig. Så vi fick sitta och prata med dem i lugn och ro om hur det fungerar.
Ja, och det var ju lite, det är ju en kulturskillnad. Våra värderingar kontra deras värderingar. Det är väldigt svårt att få grepp.
Jag har fortfarande inte fått något grepp ordentligt, känns det som, för att samtidigt som, alltså de har ju inga andra möjligheter.
Nej, det är
de här kvinnorna har alltså en försörjningsplikt om sina äldre släktingar. Det är inte männen som har försörjningsplikt här, utan det är kvinnorna som har försörjningsplikt om de äldre i familjen. Och bor man då på landet, då är det ofta att de åker in till stan och bosätter sig här för att kunna skicka hem pengar för att kunna försörja familjen. Och det är så det ser ut.
Ja, och
Alternativet är att man låter de gamla svälta, för att en vanlig månadslön här räcker ju inte för att skicka hem pengar så att det räcker till.
Men jag undrar hur länge det där fungerar för...
Vad låg pensionen på festen?
Ja, pensionen är...
För de gamla då,
15 euro i månaden var det,
ja, så det räcker ju inte till att försörja sig på. Alltså måste de yngre släktingarna försörja de äldre.
Men då kan man, de här två vi då intervjuade, är de i sista ledet i släkten, eller hur kommer de hamna när de blir...
Deras barn kommer ju försörja dem.
Ja, ja, det ena hade ju ingen barn.
Jo, båda hade barn.
Hade båda barn?
Båda hade barn, ja. Båda hade barn.
Men det är ju det är ju tjejerna som står för försörjningen. Så ja, att de här killarna, om de har då pojkar som barn, det är ju inte alls säkert att de kommer hjälpa till.
Ja, den ena hade en son och den andra hade en dotter, sa
det. Ja. Men det var en kulturkrock. Det var väldigt svårt att få grepp om.
Ja, det var det. Men samtidigt så otroligt imponerande starka kvinnor på någon mönster, för att de håller ihop. Ja. Alltså man ser de här jättetjocka gubbarna som kommer fram, liksom, ibland fem stycken som kommer fram och pratar med dem och ska då förhandla. Och när vi då frågar, är ni inte rädda? Jo, ibland är man rädd, men ni ingår liksom i arbetet.
Ja, det är ett jobb, det återkommer man ju till hela tiden, att det är ett jobb som alla, som allt annat man jobbar med.
Men ja, det är svårt det där. Det är jättesvårt.
Men det vi egentligen ville prata med dem, det var ju om just trauma, hur deras bakgrund var, hur de hamnade i detta. Och det var ju väldigt svårt att få det som vi vill peka på då, att trauma om man blir utsatt när man är liten, att det leder till...
Men det var ju inte alls det sambandet.
Nej, det var inte alls så, utan det var att båda hade gått i skolan i 9 år och båda var uppväxta ute och de har varit gifta och som skilt sig.
Ja, just det, var det som kännetecknade också, att de hade varit gifta och sen så...
Ja.
Och sen hade äktenskapet gått i kras och ja, de hade inget annat sätt att försörja sig på. Ja.
Ja, det ser man ju, lönerna här, de är ju extremt låga. Och ja, har du då inte någon utbildning som sträcker sig längre än kanske då 8-9 år i skolan, ja, då är du väldigt utsatt som kvinna. Så att det, vi vill väl titta på just barntrauma och hur det liksom visar sig sen. Men det kände de att det var inte där.
Det var inte där, nej. Det var inte alls där, så. Men det var ett väldigt intressant möte i alla fall.
Men sen har vi ju varit på barnhem, barnshelters.
Ja, ett barnhem för HIV-smittade barn. Och sen har vi varit på ett center för
våldsutsatta
barn och kvinnor. Och sen landade vi på ett barnhem som var väldigt, väldigt speciellt.
Ja. Där en pedofiljägare
han är ju från början, alltså det började på gatorna.
Ja.
Han hittade ett barn som ett utsatt barn någonstans och såg till att få förövaren bakom lås och bom för 30 år sedan. Och där började det. Sen dess har han jagat förövaren.
Ja.
417.
417 har han satt i fängelse.
Ja. Han har blivit skjuten 2 gånger.
Av då lejda hitmans från då, detta är då utländska pedofiler som
417
har satt ut.
Ja.
Och de har betalt hitmans för att då röja undan.
Men det har alltså varit när de har haft amerikanska kunder på väg in som betalar väldigt bra för övergreppen. För de betalar fruktansvärt bra för väldigt små barn. Då har man valt att försöka röja honom ur vägen för att kunna ta in amerikanerna i lugn och ro.
Och han driver då ett shelter här i Pattaya.
Där han tar hand om barn.
Ja, och nu hade han ett 40-tal barn boendes på sheltert.
Ja.
Och vi har varit där några gånger nu och 9 av de här barnen, berättar han då, har varit utsatta för direkt av pedofiler.
Ja.
Och det,
och sen är det
den
ju,
lilla gruppen vi då träffade, så blir det ju väldigt...
Och sen är det ju andra också, till exempel våldsutsatta barn. För det är ju alltså övergreppsutsatta barn och våldsutsatta barn och övergivna barn han tar hand om. Det är ett fantastiskt ställe. Det är det verkligen.
Ja, verkligen. Och där, alltså vi var ju på ett ställe i Bangkok där det fungerade väldigt bra. Ja. Det som man reagerade på var att barnen var tvungna, de gick och la sig klockan 8, sen var de tvungna att gå upp vid
4 på morgonen.
4 på morgonen, för ja. Att de hade inte tillräckligt med toaletter och ja, duschrum och så.
Ja.
Och det var väldigt strikt hela upplägget.
Ja.
Det såg man även här i Pattaya. De här, vi var ju där och hade lite målar, vad ska vi kalla det, målarkurs eller?
Ja. Vi... Det kan vi säga. Eller nej, tanken var ju att vi skulle åka ut och måla med barnen.
Ja.
Ja. Och sen så se om vi kunde hitta, alltså om vi kunde få fram någonting som faktiskt går att lägga upp och Tradera.
Deras verk då som de
ja, målar. Deras tavlor. Och sen så fick jag ner pengarna till barnhemmet för att
det kommer vi göra
dem.
Med.
Ja. Och det blev 70 stycken faktiskt som är...
Det var ju lite språkförbistring där.
Ja.
Vi gjorde ju 5 stora ark där jag... Vi vill ju inte berätta för barnen att vi kommer från en organisation som jagar sådana som de själva har blivit utsatta för.
Nej.
Så att vi körde lite på min idrottsbakgrund.
Mm. Och Patrik berättade att han har hoppat 2,42.
Och visade då på YouTube vem jag var. Och barnen kunde ju greppa det.
Barnen sa wow, och de tyckte det var jättehäftigt.
Så tanken var ju att jag skrev 2,42 med färger på 5 stora ark. Och sen skulle barnen få lägga till saker i bakgrunden och vad de än kände för. Mm. Språkförbistringen, våran tolk. Jag förklarade flera gånger hur vi ville ha det. Det han förklarade för barnen var att de skulle skriva 2,42 också. Så det var ju rätt roligt.
Vi gick runt där
mellan bänkarna. Ja. Så sa man, vad fan, här skriver han 2,42. Men det är ju hon också. Det är ju han med. Alla då. Och det blev lite sådär, jag tänkte, vad fan, så jag sa till våran tolk att nu blev det lite fel här. Han bara, nej, du sa ju, sa, men det var de här 5 stora arken. Ja. Sen skulle de måla egna saker. Mm. Men det blev ju faktiskt jävligt bra till slut.
Ja, det blev det. Och de hade jätteroligt, barnen. De hade jätteroligt. Och, alltså,
jag trodde ju inte de skulle tycka det var roligt. Jag tänkte att dels så har de en bakgrund med trauma och... sen tänkte jag liksom att det var ju barn mellan, vad kan det varit, mellan 6-7 år upp till 15-16.
Ja.
Att alla då skulle sätta sig ner och måla, det tänkte jag, nej, det kommer inte funka.
Men
du hade rätt där, det funkade.
Ja, men i början var det lite trickigt med det där just med tubfärger. Tubfärger var de inte riktigt vana vid.
Nej.
Utan det tog en stund innan där liksom, att innan det... Och sen blev det roligt att kladda med färg. Sen blev det jätteroligt.
Så vi var där flera timmar och ja. Det blev ju som sagt 70 små konstverk. Tyvärr så blev det ju så att de här 5 stora arken som jag numrerade och signerade. När vi packade ihop allting så var ett stort ark, och det var ju ett litet ark. Ett ark var borta, nummer 1.
Mm.
Så nu kommer vi lägga ut på Tradera eller på våran sida, vi har inte bestämt riktigt. Det skulle ju varit 1-5 signerat, men nu är det från 2-5.
Ja, ja.
Så de blir ju lite mer värda nu då. För ja. Det är ju ett som kommer dyka upp som Mona Lisa helt plötsligt om 20 år. Och då ja. Blir ju de andra 4 jävligt mycket mer värda. Det tror jag.
Nej, men, vi hade lite... Alltså jag fastnade totalt för en liten flicka där. Hon var... Ja, det var så förskräckligt. Hon var liksom så jättecharmig, jättesöt, lite försiktig flicka. Och vi satt och målade där ihop. Och sen så i slutändan så räcker hon över ett... Då ritar hon på en sista teckning som hon räcker över till mig. Och då stod det någonting på thailändska på pappret. Jag visste inte vad. Och sen så bad jag en följare som kan thailändska. Hej, kan du översätta detta? Senare på kvällen. Och då fick jag veta att det står att hon älskar sin mamma. Och hon älskar sin storebror. Nej, stora syster. Men...
Och hon blev alltså upphämtat av Kältvet. Ja. För några veckor sedan.
Ja, för några dagar sedan.
För några dagar sedan.
5 dagar sedan.
Och då familjen hade bara övergivit henne.
Ja.
Och det gör ju ont i hjärtat.
Det gör så fruktansvärt ont. Sen, samtidigt så ska man ju då tänka på att det finns många barn som inte har den chansen. Som inte har den möjligheten att faktiskt ha trygghet runt omkring sig. Så samtidigt ska man vara glad för det. Hon är på en trygg plats.
Ja. Ja. Man såg ju hur hon hade vant sig. För när vi var färdiga med målningen, alla barn bara försvann. Och så helt plötsligt så ser man dem runt på förläggningen. De stod och sopade, det var någon som satt och strök. De har, som vattnade blommor.
Alla har sina uppgifter där. Ja. De är jätteduktiga barnen. De är jättesöta.
Det var ingen som klagade. Det var ingen som, utan det var, och den lilla tjejen, hon stod längst bort med en stor sopborste och sopade en gång.
Ja.
Och det hon lär sig nu på 5 dagar. Att ja. det är hennes...
Men du hittade också en liten favoritkille.
Ja, han var skitrolig.
Fast alltså, han kom ju fram till det redan första gången vi var där.
Ja.
Så han studsade ju fram till Patrik. Man riktigt såg på honom hur han... Han bara gnistrade när han såg Patrik. Han var liksom pang så här och började prata thailändska med.
Ja, han kom jag ju på då, för att han var ju framme. Vi hade ju köpt jävla massa, alltså fina blad som skulle målas på. Och han var framme när det började samlas en liten bunt med färdiga grejer. Så var han framme där och bläddrade. Och då såg jag när han tog ett ark som var väldigt fint målat. Då tog det 10 minuter, en kvart. Så kom han bort till mig. Då hade han gjort en exakt kopia av den. Alltså det var spot on. Det var liksom inga... Så jag tänkte att han kommer bli förfalskare, den här killen. Alltså. Och det slutade med att han gjorde nog en 3-4 direkta kopior av, liksom, på frihand. Och han var jävligt rolig. Han kom fram och frågade, liksom, tycker den är bra? Vilken är bäst, den originalet eller det här? Så han hade ju en enorm talang. Så han gillar jag som fan.
Ja, de var jättemysiga. De var det var så skönt, för liksom, det är väldigt, väldigt sällan som man ser den här totala lugnet i blicken på dig. Det är väldigt sällan. Så att jag tittar på den där bilden på det flera gånger när du har målarfärg i ansiktet. Och jag blev så glad.
Alltså jag har ju blandade känslor, att självklart, alltså det är ju fantastiskt det arbetet han gör. Både tar hand om barnen och sen sätter dit förövare. Men det här liksom kältret, alltså det man ser ju, det finns ju smärta hos flera av barnen. Och det märkte man, en del vill inte se en i ögonen, en del vill inte...
Ja, han som målade det här så rann ner över.
Ja, det här mörka, det förstod man att han mådde inte alls bra.
Nej.
Och då är de här barnen som varit utsatta då direkt av pedofiler, är ju förmodligen då västerlänningar som har då förgripit sig på dem. Så att det måste ju varit väldigt tudelat känslomässigt för barnen, att vi kommer dit som västerlänningar och vill att de ska lita på oss. Mm. Och det märkte man, att det var ju flera av barnen som inte ville ha någon kontakt, som tittade bredvid när man liksom försökte få kontakt med dem. Och det kände jag, att det finns ju extremt mycket smärta. Och som man säger på Kältet, att de har hjälp av psykologer. Jag hoppas verkligen att de här barnen får den hjälpen.
Mm.
För det räcker ju inte bara med hårda rutiner och arbetsuppgifter. Även om tanken är väldigt god, så är det ju väldigt...
Ja, för mycket som är skadade. Det är väldigt fin stämning och barnen är...
Ja, verkligen.
Ja, det är det verkligen. Alltså, det är jättefin stämning där. Så, jag menar, men det kostar 150 000 baht, det är ungefär 50 000 kronor i månaden att driva
hela kältet.
Och driva hela kältet, alltså med allt, med barn, med mat till barnen och allting.
Skolgång och...
Ja. Så att det är ju liksom drygt 1000 kronor per barn. Så det känns som att där skulle man kunna hjälpa till att göra lite förbättringar i alla fall.
Ja, alltså, tanken med våra, med de här alla målningarna, så ska vi ju försöka få in så mycket som möjligt. Och allt går ju oavkortat dit. Det är ju ingenting som vi lägger in i Dumpens verksamhet.
Nej.
Utan det går direkt till barnhemmet.
Ja.
Det som var det fina med det, att de förklarar ju för oss att för att barnen ska... Det vi jobbar med är ju att barnen ska kunna bli självförsörjande.
Mm.
Så att de tar ju hand om deras skolgång och sen då även skickar ut dem till olika arbeten där de då får prova på olika arbeten. Så att de i slutändan får en väg in i arbetslivet.
En väg in i livet som fungerar.
Ja, för det stället vi var i Bangkok, där förklarade hon att de hade ungefär likadant upplägg.
Ja.
De hade ett svinn, som hon sa då, på 20% utav de här barnen som då var på barnhemmet i Bangkok.
Men det är ändå väldigt lite.
Ja, det är väldigt lite.
Om man jämför med ett svenskt behandlingshem så är det otroligt lite.
Jag har aldrig varit på någon sån här ställe innan, så att det blir ju väldigt alltså gripande när vi var i Bangkok, när vi tittade in i en sovsal. De mitt på dagen så sov de middag.
Och små kängurorna.
Och där låg det små, alltså 3, 4, 5-åringar. Och när man får höra då att 20% av de här har vi ingen koll på. För de försvinner från centret. Men och var de hamnar.
Det är så verkligheten ser ut även i Sverige. Alltså.
Ja, men jag har aldrig varit så nära och sett det på med egna ögon. Så att det blev ju alltså de här oskyldiga barnen som låg och sov med snuttefiltar och tummen i munnen. Mm. 20% av dem hamnar återigen på gatan. Det är ju...
Men det ser vi även i Sverige. Man blir destruktiv. Man blir destruktiv av en trasig bakgrund. Så är det barn.
Ja, där i Bangkok med. Då var det ju barn som då hade HIV. Som fått utav... Ja, sen födseln då.
Ja.
Och där vi läste på hemsidan, som var ett gammalt inlägg, att det fanns inga bromsmediciner för barn.
Nej, speciellt riktade för barn, det sa hon ju.
Ja, och det var ju 8 år sedan, så man tänkte ju att det där har de ju löst.
Ja.
Men det berättar hon ju fortfarande, nej. Får försöka att bryta tabletter och försöka dela upp det i rätt
laboratoriedoser, ja.
Och det är, ja... Och det var likadant där. Där har ju föräldrar bara lämnat, stuckit ifrån sina barn och så hamnar de på hemmet och bor där tills de då förhoppningsvis kan komma ut då. Eller de vill ju då skicka tillbaka dem till sina hembyar. Funkar inte det så försökte de i alla fall se till att de hade någon slags utbildning. Men det är tufft här. Det är väldigt mycket, det var inte bara thailändska barn som sitter på de här hemmen.
Nej, det är mycket Kambodja, Laos.
Ja, för man har ju, ekonomin i Thailand har ju rusat iväg och blivit väldigt het.
Ja.
Och då har man öppnat gränserna till grannländerna och få in arbetskraft, billig arbetskraft då. Och där hänger ju liksom barnen i skör tråd.
Ja.
När man då helt plötsligt hamnar i en storstad eller ett område där det liksom är mycket, mycket tuffare än det är då en hemby ute på landsbygden.
Ja.
Och då i då vissa situationer, då skiter de bara i barnen.
Ja. Ja, den där är svår. Samtidigt så är det jätteskönt att inte vara kontroversiella.
Det är ingen som har lyft på ögonbrynen när vi berättar vad vi sysslar med. Fantastiskt.
Vi satt i Bangkok och visat barnhemmet och visade vad vi jobbar med. Och där tycker de liksom att det är ju väldigt naturligt liksom, och det är ju jättebra. Och hon skrattar så åt sidan. Och sen så fick vi lägga in thailändska på sidan för att hon skulle kunna läsa. För hon blev följare där. Och sen kommer vi hit ner till Pattaya. Och det enda de har att säga är liksom att alltså, vi skulle ju inte kunna jobba så, för det är farligt för oss.
Precis.
Med tanke på att det är stora pengar. Alltså i övergreppsnätverken här så är det ju pengar som styr. Det är ju inte... Det är inte pedofilerna själva, utan det är pengarna.
Ja, och så korrektionen är så hög så att de här...
Så att de skulle ju inte kunna exponera dem som vi gör, men det handlar ju inte, det handlar ju inte om alltså hänsynstagande till någonting annat än att man ska kunna jobba vidare i säkerhet. Likadant med den här internationella organisationen som vi pratar med, alltså, och som vi kommer att samarbeta med. Där finns det inte heller liksom... att det skulle vara kontroversiellt att förebygga övergrepp, utan tvärtom, det är självklart att man ska förebygga övergrepp.
Ja, och så, de har ju jobbat likadant hela tiden och de bygger upp sin egen databas på folk som är,
ja,
så är de, dömda som, pedofiler som
återkommer. Eller som har aktiviteter.
Precis.
Så att de arbetar precis likadant som vi, så att det är liksom ingen mer än att vi kan utbyta metoder lite grann och tips.
De har ju bevisligen gjort nytta. De har, menar som han här i Pattaya, han har ju satt över 400 pedofiler i fängelse. Det är lite löjeväckande att vi då får rubriker som att dumpen gör ingen nytta. Det är liksom att vi överhuvudtaget inte ska...
Men det är frågan vad målsättningen är. Om vi inte gör någon nytta så är det frågan vad målsättningen är. Ja. Det är frågan, för jag menar, om man tycker att det är ingen nytta med att stoppa övergrepp innan de sker. Då undrar man vad man verkar för egentligen.
Ja. Ja. Ja, då, vi ska montera ner alla hastighetsskyltar nu på alla vägar i Sverige.
Vi börjar göra det,
ja,
va?
För att ja. Det spelar ingen roll. Jag menar, det är ju först när olyckan sker som vi ska bry oss.
Ja, okay.
Då kan vi lika gärna köra hur jävla fort som
var
helst.
Var börjar vi, från Kiruna eller Malmö?
Ja, vi börjar... Ja, vi åker upp till Kiruna, det var rätt soft att vara där uppe.
I, ja, det var det. Ja. Så märker ni att skyltarna är borta i Kiruna? Så är det för att
vi har plockat ner det, för vi har insett att det är ingen idé att göra någonting i förebyggande syfte.
Nej, nej.
Utan det är bara att köra på.
Yes.
Och så ser vi vad som händer.
Ja, precis. När olyckan är skedd, då kan vi gå in. Ja. Ja.
Vi ska träffa lite andra organisationer nu. Vi förlänger ju veckan.
Ja,
en vecka.
Lite statliga organisationer, om man säger så.
Ja.
För där känner vi att där har vi ett behov av att kunna... få direktkontakter, för det är ju väldigt trevligt om våra svenska gäddor simmar över till Thailand. När de simmar över till Thailand så ska ju thailändska polisen veta om det.
Ja.
Ja. Det ska de definitivt veta om. Och alltså, det räcker ju egentligen med ett par månader, tror jag.
Ja, alltså, vi har ju pratat med några här och Thailand har ett utbytesavtal med ett utlämningsavtal med Sverige, så att blir du dömd där så blir du skickad hem förr eller senare. Men det kan ju ta kanske upp till ett år innan rättegången sker här.
Och ni kommer få läsa mer om hur det är att sitta i bank och i fängelse också faktiskt.
Så. Jag har pratat med en del som faktiskt har suttit och kanske till och med sitter i fängelse.
Ja.
Det är liksom inte... Där får du inte någon egen tv på rummet och
specialmat. Nej, det får du inte.
Och liksom gå upp till gymmet varje dag och få gå ut i rastgården och så.
Nej, det funkar inte så här. Som till exempel pappagäddan har ju ett hus i Thailand.
Ja.
Ja. Och då är det ju synnerligen intressant faktiskt att thailändska myndigheter får koll på dem som håller på och gädda sig i Sverige. Så att,
Nej, alltså något år här i Thailands fängelse kontra... De här månaderna de får i Sverige.
Det går inte att jämföra med 10 år i Sverige. Det gör inte det alltså.
Och ni som då tycker att varför ni ska inte åka till Thailand på semester. med dumpenpengar. Alltså vi har ju märkt i vårt arbete att det dyker upp män som har då Thailand och Asien som resemål. För att då kunna, de sitter och skryter om vad de kan syssla med det här och så. Vi vill ju bredda vårt arbete då, för att de förgriper sig i Sverige och de förgriper sig på andra ställen. Är det inte viktigt att vi använder vår information till någonting positivt?
Vi tänker inte stagnera, det tänker vi inte göra. Nej. Vi tänker inte sätta oss och göra precis samma sak hela tiden, utan nu har vi utvecklat så pass mycket så att vi kan faktiskt ta in vikarier när vi är iväg.
Precis.
Och vi behöver bredda vår kunskap och vi behöver bredda perspektivet och vi behöver kunna redovisa för våra myndigheter. Vi ska träffa en del politiker i höst och då behöver vi kunna presentera också vad gör man utomlands, hur arbetar man utomlands.
Precis.
Och få ihop en samlad bild av vad kan Sverige göra bättre. Hur kan Sverige prestera bättre? För det ska inte vara så att ett land som Sverige ligger liksom långt.
Nej, men alltså det vi har ju märkt med när vi debatterar med både politiker eller som Aschberg och Josefsson. Alltså det är ju så att de är ju helt oinsatta i ämnet.
Ja.
Och vi ska hålla på att debattera med folk som bara är stora i käften.
Janne
Josefsson, han har gjort ett reportage om pedofili för 20 år sedan, var han jävligt stolt över.
Ja.
Det är liksom hans input till det här. Han har ju liksom inga konkreta tankar på hur man faktiskt ska försöka lösa den här skiten.
Ja.
Och det är ju det vi samlar information på. Vi vill höra hur andra organisationer jobbar, vi vill utbyta tankar och sen bygga ett nätverk. Vi kommer bli en kraft till slut som inte går att liksom bortse ifrån.
Det kommer att ställa ett seminarium i höst också i riksdagen.
Ja.
För riksdagsledamöter. Och är ni riksdagsledamöter och tar upp en plats som folkvalda och ni sitter där och värmer ert säte i riksdagen, hör gärna av er. Skriv gärna ett mejl om ni känner att ni kanske... För visst kan det vara svårt att debattera ett ämne där man inte har kunskap, men här behöver man läsa in sig. Det här är så fruktansvärt viktigt att man läser in sig i det här ämnet. Så om ni nu sitter där och värmer en stol, passa på att höra av er. Ring upp eller mejla eller någonting. Så kan man alltid bolla. För det finns så mycket frågor som man faktiskt kan ta upp i riksdagen. Så de är nödvändiga. De är nödvändiga att ta upp. För det är de politiker som inte kommer att lyfta den här problematiken senare som som faktiskt kommer få bära ett hundhuvud.
Ja.
För att det är våra barn som råkar illa ut.
Ja, alltså barn måste ju komma upp på agendan. Det går liksom inte att gömma sig bakom att vi har fullt upp med skjutningar och koranbränningar och
nej.
Hela den här skiten.
Nej.
Barn kan inte bli undanskuffade på grund av att det sker andra saker som är politiskt lättsålt att liksom engagera sig i koranbränning och hela den här skiten.
Barn är små och väsnas inte, så då skuffar man undan dem, och precis. Det är definitivt inte okej. Tvärtom så måste vi skydda dem.
Sen även nu när vi har varit här i Thailand, så har vi har ju haft flera webbmöten med liksom Sverige och Europa. Så att vi har inte legat på latsidan på det sättet heller. Vi hade ett vårdmöte i för Dumpen förening.
Det var jätteintressant var det faktiskt.
Ja.
Ja, det var många, det var flera personer, 7 personer var det som beviljades vård. Varav ett litet pilotprojekt. Det är en familj där en förälder behöver stöd. För det är ju så här att när ett barn blir utsatt för övergrepp, så drabbar det inte bara den utsatte själv, utan det drabbar även familjen. Det gör fruktansvärt ont att se sitt barn bli destruktivt och vissna. Det gör jätteont och det är svårt att hantera. Och då har vi i ett fall för att börja jobba på det sättet kanske framöver, satt in så att vi har beviljat kopverktyg till föräldern, samtidigt som barnet då får traumabehandling, så att man får till en samordnad behandling, så att både barn och förälder kan läka, men de får olika terapeuter.
Och det har ni medlemmar,
ja.
Ni har ju som har blivit medlemmar i Dumpenföreningen, där går ju alla pengar oavkortat till den här vården där vi köper in privat hjälp. Och det nu är ju, hur många medlemmar är det i Dumpenföreningen?
Snart 1700.
Ja. Ni som vill gå med då, det är 250 kronor i medlemsavgift som går
per år
då, som går helt oavkortat till hjälp för då barn som har varit utsatta.
Men det hjälper så otroligt
och mycket. Även då familjer som i det här fallet.
Alltså ringa till någon och berätta att de har beviljats vård, det alltså reaktionen är ju starkare än den här bingolotter ringer och säger att du har vunnit en bil.
Ja visst, och där till våra kritiker då som säger, men låt samhället sköta detta. Ja. Nu är det ju så att de här utsatta, de har kämpat för att få vård genom normala kanaler.
Ett kriterium för att beviljas vård är nämligen att man ska ha kört ner sina möjligheter.
Ja, och där är det ju alltså extremt många som sitter i kö för att få traumabehandling. Ja. Vi försöker korta den tiden och då hjälpa dem som inte har några utvägar kvar.
Alltså mardrömsscenariot är ju de som har stått i kö till BUP i flera år till traumabehandling. Och sen fyller de 18.
Ja.
Och då hamnar de i kö hos vuxen.
Ja.
Så att kön fortsätter inte på BUP, utan då hamnar man längst bak i kön igen.
Så det är inte så att vårdapparaten sköter detta, att det fungerar smärtfritt. Nej, tyvärr.
För
övarna så har de lite VIP-ingångar. Ja, där
bryter man benet så funkar det.
Ja. Men jag tänker på förövarna. De kommer ju ganska snabbt i kontakt med vården.
Ja, och fast det skulle också behöva korta skör där.
Ja,
det skulle behöva
men
vara.
Om vi får välja så väljer vi ju
offret
såklart.
Ja.
Samtidigt så när vi nu konfronterar, vi får skit för att vi kan inte skicka dem till vård. Det har vi gjort i princip varje konfrontation. Då har vi nämnt att Preventell finns.
Impulskollen finns. Ja.
Och det är ju upp till den som blir konfronterad att faktiskt äga sitt jävla missbruk den har. Att äga situationen.
Det var någon som ringde och skällde om att impulskollen är ju jättedyrt.
Ja,
men de har ingen kö å andra sidan.
Nej.
Och sen har man inte råd med det, så får man ju stå i kö till preventivt helt enkelt.
Det finns ju folk som gör skönhetsingrepp som kostar på hur mycket som helst på sin egen kropp.
Kan man betala för rumplyft, så måste man kunna betala för ett själsligt lyft.
Precis. Om man nu då sitter i den situationen att man blir påkommen att man söker barn i sexuellt syfte, vill man inte rätta till det, Men vi kan ju inte göra mer än att konfrontera dem. Sen så är det ju upp till individen och försöka se vad är utvägen här.
Men våra utsatta får inga fribiljetter. De får betala med.
Nej, de får ju betala resten av livet.
Ja, och det är ingen 6 veckors kö.
Nej.
För Preventell har ju 6 veckors kö just nu i alla fall.
Ja.
Så att, och det är inga 6 veckors kö, utan det är flera år. Det är många år.
Mm. Men den här Thailandresan, den har gett så mycket, mycket mer än vad jag någonsin kunde föreställa mig när vi kom hit.
Ja.
Och den är ju inte slut än.
Nej.
Och det som jag känner är också jävligt positivt. Jag var så jävla trött på att köra bil sista månaden innan vi åkte
Men vi
hit.
Var ganska slitna båda två faktiskt.
Ja, alltså nu känner jag att nu sätter vi igång igen. Nu kan vi ju köra våra tusen mil varje månad.
Ja, för det var faktiskt lite så att när man vaknade på morgonen så var man lika trött som när man gick och la sig på kvällen. Jag vet, vi var i Hässleholm och vi bara hoppade in i bilen och tittade på varandra. Fan vad trötta vi är liksom. Ja. Så att det har faktiskt hjälpt det också.
Ja, det blev en energikick det här. Ja. Även om vi har då träffat väldigt mycket mörker.
Ja, fast vi har inte jobbat mer än 8 timmar i alla fall. Vi har jobbat det heltid har vi gjort när vi har varit här.
Ja, det har vi gjort.
Det har vi gjort, men annars så jobbar vi oftast dubbel heltid när vi är hemma.
Precis. Men det, även om vi har verkligen mött mörker här och sett liksom de här baksidorna så finns det ju hopp. Och det känns skönt att träffa folk som uppskattar det vi gör och man ser att deras arbete är ju identiskt med det som vi sysslar med.
Ja.
Och
det är bara det att det inte är kontroversiellt.
Nej, det har jag sagt hela tiden. Vi seglar i motvind vart fall tills den här skutan vänder och det känner jag att det börjar att komma nu.
Ja. Nej, de tittar med stora ögon på oss när vi berättar om tidningsrubrikerna från tidningarna.
Ja.
Det är bara, what? Vad fan? Är de helt knäppa?
Nej, de tycker, hur kan det vara kontroversiellt att jobba för barns rättigheter och barns säkerhet? När blev det det? Det kan vi inte tänka oss att det funkar så i Sverige.
The Swedish model.
Men.
Ja. Yes, yes.
Ja, vi hade tänkt att köra lite genomgång på gädde vi har tagit då. Men vi skiter i det, för vi har redan snackat i fan snart en timme.
Ja, det har vi.
Så att från baren, jag tar en klunk Singa.
Och jag tar en klunk Coca-Cola.
Ja, och så säger vi att vi hörs nästa gång.
Ja, gör vi.
Hej.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.